Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vi har talat om vikten av att äta suhur, frukost. Vi har nämnt att det är en stark sunna. Och också vikten av att bryta fastan så snabbt solen har gått ner. Och det har nämnts här, som författaren tar upp, att profeten alaihissalam brukade bryta fastan innan det han bad med rotabat, det vill säga färska dadlar. Hade han inte det så åt han torra eller torkade dadlar, och hade han inte det så drack han några klunkar vatten. Och den hadithen är autentisk, den finns i Muslim med Ahmed. Och i en liknande hadith så berättas det att profeten alaihissalam sa att den som ska bryta fastan, bryter fastan med dadlar. Och hittar han inte dadlar så ska han bryta fastan med vatten, för det kommer att rena. Det är renande. Ja. Så här finner man att det är sunna när man bryter fastan att börja med att äta dadlar. Och gärna mjuka dadlar, de kallas för rotab. Ni vet, när dadlarna hänger på trädet, ni har säkert sett, de säljer ibland på marknaden gula dadlar. Har ni sett dem? De är gula och lite hårda. Har ni sett dem? Färska. Ibland är de röda också. Okej? Okay? De där kallas för beleh på arabiska. Steget efter, när de blir halvmogna, då heter de rotab. Då halva är mjuk, mogen, och andra halvan är fortfarande röd eller gul. Okej? Okay? Och steget efter det, då blir det temmer. Då blir det vanliga dadlar som vi ser i affären. Okej? Okay? Så har man möjligheten att bryta fastan med rotab, då är det bäst. För de är mjukast och lättast för magen att smälta. Har man inte det, som vi kanske har brist på i Sverige, då bryter man fastan med dadlar, vanliga tämmer. En fråga, ska man bryta fastan med ett visst antal? Vad säger ni? Udda. Vissa lärda har sagt det, att profeten Alisam tyckte om udda, och han nämnde, de nämnde hadithen att alla är udda och tycker om vad som är udda, witter. Men vissa andra lärda som Sheikh Uthaymeen säger att det finns inget konkret bevis. Vissa säger så, om det är sunna ett tre. Det kan inte säga så, för då behövs det ett konkret bevis. Jag tror vissa lärda säger generellt att det är sunna att äta vad du än äter, när du än äter, vare sig fasta eller inte, att äta ett udda antal dadlar. Taib. Så man äter dadlar, och hittar man inte dadlar så är det då sunna att dricka vatten. En fråga, varför ska man börja sin brytande av fastan med att äta dadlar? Varför ska man inte börja med att äta massa kött och massa sambosa och ris och grejer? Ja.
För dadlar, de har ganska mycket kolhydrater, proteiner och bra vitaminer.
Precis, precis. Men också en annan sak som subhanallah, till och med Ibn al-Qayyim nämner för 700 år sedan. Han talar om blodsockret, mashallah. Hur duktig han var på medicin redan för 700 år sedan. Han har ju den här kända boken The Prophet's Medicine, eller profetens medicin alaihissalam, som är en del av Zad al-Ma'ad. Och då talar han om nyttan av att när personen fastar så sjunker hans blodsocker, och man blir svag, man blir trött. Och just socker är vad som är bra att få igång, höjer blodsockret och får igång aptiten, får magen att funkar mycket enklare än om du skulle äta mat som är salt eller fett eller liknande. Så dadlar är det bästa som du kan äta. Är det någonting sött? Och också här nämndes att profeten alaihissalam brukade äta innan bönen. Och det här är det som är sunna. Att man äter lite grann, några dadlar, dricker lite vatten, och sen går man och ber Maghrib, och sen går man tillbaka och äter sin mat. Inte som vissa, de bryter fastan med allt på en gång. Och sen efter 40 minuter, de kan knappt stå, då ska de be Maghrib, för att de har ätit så mycket. Nej, de äter istället lagom, lite, några dadlar. Kroppen hinner förbereda sig. Och sen går du och ber, då kommer tillbaka, och då kan du äta mer. Eller hur? Och speciellt som subhanallah, när vi ska fasta nästan 20 timmar. Då kan det bli som en chock för kroppen. Att gärna överkonsumera och äta för mycket av saker och ting. Så börja lite och sen då äter du mera senare. Och han nämndes också vikten av att dricka vatten när man bryter fastan. För inna hota hor, för det är renande. Och det är också någonting som även man finner i dagens medicin. Just vissa pratar om att vattenfasta, vikten av att dricka vatten på morgonen, på tom mage, att det första du dricker är vatten. Och det finns flera olika såna här kurer och sätt. Och det är bra för hälsan. Yani renar kroppen. Som nämndes i hadithen, fa'innal ma'a tahur. Fa'innal ma'a tahur. Yani den är renande. Renar kroppen. Så tänk på det. När ni vaknar på morgonen och så vidare. Vatten är alltid bäst. Och också när man fastar. Bryter fastan. Så då bryter man då fastan med vatten. Ja. Och det här är då en rekommendation och inte ett måste. Sen säger författaren kapitlet om att avse att fasta på natten. Niyatu sawm min al-layl. Kapitlet att avse att fasta på natten. Och han nämner hadith Hafsa radiyallahu anha. Att profeten alaihissalam sa att den som inte avser innan morgonen att fasta har ingen fasta. Ja. Och han nämner lite olika åsikter om hadithen. Är den uttalande från sahaba eller är den uttalande från profeten alaihissalam? Och inshallah, många av dem lärda ser att det här är ett uttalande som profeten alaihissalam har sagt. Tayyib. När man fastar så måste man ha nia, man måste ha avsikt. Som allting annat i islam. När du ber, du måste ha avsikt. När du betalar zakat, måste du ha avsikt. När du ska fasta, måste du också ha avsikt. Tayyib. Och avsikten, när man talar om nia, avsikt, ämnar två saker. Den viktigaste avsikten är vem du gör gärningen för. Och det är det som vi brukar kalla för ikhlas, uppriktighet. Vem fastar du för? Fastar du för att visa upp dig? Fastar du för pappa och mamma? Eller fastar du för Allahs skull? Hänger med? Så det är det första, att du har ikhlas, uppriktighet. Fastar för Allahs skull. Inte för människor, inte för att visa upp mig. Alltså jag fastar för Allahs skull. Jag vill ha Allahs belöning, jag vill ha paradiset, jag vill gå in genom Rayyan, jag vill bli förlåten för mina synder. Så jag fastar för Allahs skull. Okej? Den andra betydelsen av avsikt är att avsikt används för att särskilja olika gärningar åt. Yani, vad är det du fastar för någonting? Är det frivillig fasta eller obligatorisk fasta? Det är obligatorisk, Ramadan. Och då måste du särskilja med just avsikt. För till exempel, imorgon är måndag. Någon kanske vill fasta måndag. Det är sunna, fasta måndagen. Vad är skillnaden på att fasta imorgon och att fasta i Ramadan? Är det inte nästan lika många timmar? Är det inte att du avstår från att äta och dricka och att ha umgänge? Genom vad är det som skiljer dessa två åt? Det är avsikten, eller hur? Att fasta du imorgon avser du att fasta frivillig fasta. Fastar du Ramadan, avser du att fasta, obligatorisk fasta. Eller ett annat exempel. En person har dagar kvar från förra Ramadan. Han var resande eller sjuk. Eller kvinnan hade sin period eller liknande. Och ska ta igen de här dagarna. Och vill fasta imorgon. Då måste personen avse att det här är en dag jag tar igen från Ramadan. Och inte bara säga att jag ska fasta och sen inte avse någonting alls. Utan man måste specificera den avsikten man har inför fasta. Ja. Och han nämnde profeten alaihissalam att den som inte avser att fasta på natten eller innan fajr har ingen fasta. Han har ingen fasta. Och då nämner här de lärde att man måste avse att fasta på natten, på kvällen. Tayyib. Och det här måste man göra varje kväll, som författaren säger här i slutet. Det finns lite olika åsikter. Vissa lärda säger att det räcker med att avse att fasta i början på Ramadan, som Imam Malik, Imam Ishaq. Men majoriteten säger att du måste avse att fasta varje kväll. Okej? Baserat på hadithen. Att den som inte avser att fasta på natten har ingen fasta. Det betyder varje natt. Varför? För varje dag i Ramadan är en ny dyrkan. Det är inte så att 30 dagar är en fasta. Utan det är 30 fastor. Och varje fasta kräver en ny avsikt. På samma sak som bönen. Du ber 5 gånger om dagen. Kan du göra dessa böner med en avsikt? Eller? Du måste ha en avsikt för varje bön. Häng med. Och på samma sätt som att du av dessa 30 dagar bryter vissa dagar kanske. Eller hur? Då bryter du inte alla dagar. Då bryter du den specifika dagen. Och på samma sätt måste du också ha avsikt för varje dag. Och den avsikten, den är väldigt enkel. Det är bara att man intalar sig själv att fasta dagen efter. Eller att man ska stanna och gå uppe till suhur och äta frukost. Det är också avsikt. Eller att vakna och äta frukost 2 på natten. Det är också avsikt. För vilken normal människa går upp och äter frukost 2 på natten? Till exempel imorgon, ska du käka frukost 2 på natten? Eller ska du äta innan du går till jobbet eller skolan? Så att du går upp och äter 2 på natten innan soluppgången är ju en avsikt på att du vill fasta den dagen. Hänger ni med? Och egentligen, det här blir problematiskt när om hypotetiskt en person skulle somna innan maghrib och vakna efter fajr. Ja? Då blir det problematiskt. För då har han inte gjort avsikt på kvällen och inte innan fajr. Eller hur? Han somnar innan maghrib. Innan kvällen. Han är jättetrött. Och så vaknar han 3 på morgonen. Då har han inte gjort avsikt. Och då måste han ta igen den dagen. Han måste ändå fasta för att det är ramadan. Men han måste ändå ta igen den dagen efteråt. Okej? Okay? Men generellt är det där händer inte. Så man måste då ha avsikt för att fasta. Ska man uttala sin avsikt? Ska man säga så här, jag avser att fasta? Nej, det ska man inte. Utan avsikt är hjärtat. Alla vet vad du avser. Och att uttala sin avsikt är en innovation, en bidda. En annan fråga. Författaren nämner här att man måste ha avsikt för att fasta, obligatorisk fasta. Ramadan. Eller en person som har avlagt en ed. Han säger, wallahi, om det här händer, jag ska fasta. Det kallas en ed. Då måste han fasta den dagen. Vissa att de gör så, till exempel, ja Allah, om du gör mig frisk från den här sjukdomen, ska jag fasta en vecka. Till exempel. Det kallas för nedr. Och de måste man hålla. Wa yufuna bin nedr, som Allah säger i Koran. De håller sina eder. Och det är ingenting som är uppmuntrat att göra. Men om man har gjort det så måste man hålla sina eder. Och det är då wajib. Och då måste man också ha avsikt. Eller som vi sa, en person som tar igen en dag för ramadan måste också ha avsikt. Men när vi kommer till frivillig fasta. Till exempel vi sa imorgon i måndag, du vill fasta frivillig fasta. Måste man då göra nia innan fajr? Eller kan man göra nia på dagen? Vad säger ni? Nej. Inshallah, det korrekta är enligt majoriteten av de lärda att man kan göra avsikt på dagen. Man behöver inte göra avsikt på natten. För det är frivillig fasta. Och beviset på det nämner författaren. Då han nämner hadith Aisha, Umm al-Mu'minin radiyallahu anha. Där hon säger att profeten alaihissalam brukade komma till mig och säga, finns det någon lunch eller någonting att äta? Och då så sa jag nej. Och då så sa profeten alaihissalam, men då fastar jag. Och han brukade komma till mig vissa dagar och säga, eller brukade komma till mig, och jag sa till honom, ja Rasulullah, vi har fått en gåva, yani mat. Och då så sa han, vad är det för någonting? Och då så sa hon, hejs, yani daddelmos. Och då så sa han, jag påbörjade min dag som fastande, men bröt då fastan. Yani han bröt fastan och åt. Och den här hadithen är sahih. Så här finner vi 2 viktiga saker. Profeten alaihissalam, om han inte hade någon mat hemma, vid lunch, alltså 12 på dagen typ, eller på förmiddagen, fanns ingen mat och du inte har ätit, då så sa han, då fastar jag. Jag har ändå inte ätit halva dagen, behöver inte äta resten av dagen typ. Hänger ni med? Så han gjorde avsikt på dagen. Och det är ett jättestarkt bevis på att det är tillåtet. Det är frivilligt fasta. Men då säger de lärda, på villkor av att du inte ätit eller druckit eller haft umgänge innan. Gärna 9 på morgonen till exempel. Det funkar inte. För då kan du inte börja fasta. Utan du har varit som fastande hela dagen, men du avser att börja fasta mitt på dagen. Då funkar det. Och även den korrekta åsikten, även om du gör det senare. Ni vet, i Sverige på vintern, det är korta dagar, eller? Låt oss säga att du på en söndag tar värsta sovmorgonen, du vaknar 2. Och det är maghrib 3. Kan du då göra nia att fasta en timme? Ja, det kan du. För det, du fastar, du har inte ätit på hela dagen. Alltså, du avser då att fasta resten av dagen. Och sen finns det lite olika åsikter. Belönas du för en hel fastedag eller belönas du för de timmarna du har fastat? Allahu a'lam. Men i alla fall, Allah försummar inte och glömmer inte bort belöningen av de som gör det goda. Hadithen visar också att det är tillåtet att bryta sin fasta. Här finner vi också i samma hadith att profeten a.s.w. en dag då var fastandes, frivillig fasta, och kommer hem och Aisha nämner att de har fått en gåva, de har fått mat, hejs, något som var väldigt gott, en form av daddelmos som man blandar dadlar med smör och mjöl och sådär. Och då när profeten Alisan såg detta så bröt han fasta och åt. Så det bevisar att det är tillåtet att bryta frivillig fasta. Och som det har nämnts i hadithen att den som fastar frivillig fasta, han är amir, han är ledare över sin fasta. Om han vill fasta, fullborda fastan och fullfölja den, så gör han det. Och om han vill bryta den, så gör han det. Men en jätteviktig punkt. Om man tar igen obligatorisk fasta, då får du inte bryta den. Häng med? Du får bryta frivillig fasta. Men låt oss säga att någon är skyldig en dag för Ramadan och han ska ta igen den imorgon. Och han börjar fasta imorgon. Då kan han bara inte säga jag pallar inte, jag fastar tisdag istället. Utan har du börjat en fasta, obligatorisk fasta, då måste du fullborda den. Ta in. Och inte bryta den om du inte har en giltig orsak. Och vad är en giltig orsak? Det är en orsak med vilket du får bryta en vanlig fasta i Ramadan. Att du är sjuk eller resande. Då får du bryta den dagen. Men att du bara säger pallar inte fasta idag och fasta imorgon istället, det funkar inte. Om du tar igen en dag från Ramadan. Nästa kapitel. Att den som fastar ska avstå från dåligt tal och dåligt agerande. För att profeten a.s.w. har sagt, om någon av er fastar så ska han inte tala dåligt och inte bete sig dåligt. Som vi nämnde i hadithen i första lektionen. Och han nämner också hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah a.s.w. säger, den som inte avstår från dåligt tal eller dåligt agerande, då är Allah inte azza wa jalla i behov av att han ska lämna sin mat och sin dryck. Nej. Och han nämner också en tredje hadith där Rasulullah a.s.w. säger, det må hända att en person som fastar inte får ut någonting från sin fasta förutom törst och hunger. Och det må hända att en person som står i bön på natten endast får ut trötthet av sin bön. Nej. Det här är jätteviktigt. När en person fastar så är fastan inte bara att avstå från mat och dryck. Det där är som vissa av Salaf sa den enklaste fastan. Att inte äta och dricka. Fastan har ett mycket större syfte än så. Och det är att rena själen, att bli en bättre människa. Att uppnå taqwa, yani total lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då är det inte yani korrekt att personer som fastar beter sig dåligt, talar dåligt och gör dåliga saker. Det här negerar och går emot hela syftet med fastan. Utan viktigast av allt att du inte gör de här sakerna. Du håller dig borta från haram, vare sig det är tal eller handling, under hela fastedagen och självklart hela natten också. Varför? För att profeten a.s.w. sa här att Allah är inte i behov av din fasta om du inte gör det. Om du inte lämnar dåligt tal och dåligt agerande. Och i andra hadithen, det må hända att en person inte får ut någonting från sin fasta förutom törst och hunger. Det vill säga vad? Noll hasanat. Hela dagen fastar han, men han förstör sin fasta genom att kanske inte be, försova sig med flit, strunta i bönen, sitta och kolla på haram hela dagen, sitta och lyssna på haram hela dagen, gå och förtrycka folk, stjäla från folk, ljuga, baktala, smutskasta. Och på så sätt har han nollställt sin belöning. Och vad fick han från sin fasta? Törstig och hungrig. Som att han inte ens, yani, som att inte är Ramadan. Som att han bara lät bli att äta och dricka en dag. Subhanallah. Så en person ska vara angelägen om att skydda sin belöning. Yani bevara sin fasta och inte bryta den. Och det är jätteviktigt att man inte ser Ramadan som resten av dagar, utan man ska vara extra god i Ramadan. Subhanallah, vi gör en av islams fem pelare. Fastar vi den här månaden blir vi inshallah förlåtna för våra synder och kanske får gå in i paradiset, blir räddade från helvetet. Inne, varför ska vi förstöra den här chansen? Eller hur? Varför ska vi förstöra den här chansen? Och om jag säger till dig, min brorsan, om du sköter dig på jobbet eller skolan i 30 dagar, du gör dina läxor eller du gör dina arbetsuppgifter, du säger ingenting dåligt på jobbet, du beter dig inte dåligt på jobbet, så kommer du få en bonuslön på 1 miljon kronor. Ja? I vanliga fall du får 30 lax. Här säger du, sköter dig i 30 dagar på jobbet, du får 1 miljon kronor. Vem skulle gå och förstöra? Ja, vem skulle bara kaosa på jobbet, säga jag bryr mig inte? Ingen, eller hur? För då är det cash. Då är det pengar. Men som halala, när det är jenna, när det är belöning, räddad från helvetet, alltså vi tar lätt på det. Det är fel, eller hur? Så det är väldigt, väldigt viktigt att man då avstår från dessa dumma saker under dagen i Ramadan. Och en fråga som ibland dyker upp: vad händer om man råkar till exempel då ljuga eller baktala någon i Ramadan? Bryts din fasta? Vi nämner här hadithen, Allah inte behov av din fasta. Bryts den? Måste du ta om den dagen? Nej. Men vad är det som kanske bryts? Belöning. Eller den minskar beroende på synden du har gjort. Så tänk på detta. Lyssna inte på haram, sitta inte och lyssna på musik hela Ramadan. Kolla inte på haram, snacka inte haram, gör inte haram. Och du kommer gå ut för Ramadan syndfri. Och då kommer du också kunna fortsätta på samma bana och samma spår efter Ramadan. Du har blivit en ny människa som har bättrat sig och lärt sig anammat dessa goda egenskaper. Att kunna avstå från haram i Ramadan, då kan du även göra det efter Ramadan. För Ramadan är ju som en skola. La'allakum tattaqun, för att ni ska uppnå Guds fruktan. Ta i nästa kapitel någonting helt annat. Den som fastar får han pussa sin fru. Den som fastar får han pussa sin fru. Får man det?
Ja, om det inte leder till...
Okej. Vi har en åsikt som säger ja om det inte leder till någonting annat. Har vi någon annan åsikt?
Kanske på kinden så är hälsan, men inte så att man
inte... Ja. Det är en fråga där det finns lite olika åsikter. Vissa säger du ska inte pussa och vissa säger du får pussa och så vidare. Och författaren nämner här hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profeten a.s. brukade pussa då han fastade, men han var den av er som kunde kontrollera sig bäst. Och också hadithen att profeten a.s. brukade pussa och smeka då han var fastande, men han var den av er som kunde kontrollera sig bäst. Och hon sa också att han brukade pussa vissa av sina fruar då han fastade. Och så började hon att skratta. Varför skrattade hon? Ja, jag så vet. Hon skämdes för hon. Det var, hon talade om sig själv. Men hon sa att han brukade pussa vissa av sina fruar. Och hon talade indirekt då i tredje person om sig själv. Och då började hon av blyghet att skratta. Nah. Så dessa hadither, som alla är autentiska, tyder på att profeten a.s. brukade då pussa sina fruar då han fastade. Nah. Och det inshallah korrekta är att det är tillåtet. Det finns lite olika åsikter då här. Men till exempel Umar ibn Khattab, Abu Huraira, Sa'd ibn Waqas, Aisha och andra säger att det är tillåtet. Och Imam Shafi också, det är tillåtet så länge det inte får igång ens shahwa, ens lustar. Och detta säger också Imam Ahmed och Ishaq och andra lärda. Men vissa av salaf, vissa av sahaba skilde på de yngre och de äldre. Och det nämns berättelser att det kommer en äldre man och frågar, får jag pussa min fru? De säger ja. Och det kommer en ung man och frågar, får jag pussa min fru? De säger nej. På grund av att de yngre har mera lustar och begär. Men vissa andra ulema säger att nej, man kan inte säga så heller. För det kan hända att en ung person inte har så mycket begär och en äldre person har mera begär än den unga. Så alla kulihal, det handlar om återhållsamhet. Att kunna kontrollera sig själv. Kan man inte kontrollera sig själv, man vet att det ena leder till det andra, då ska man inte pussa, då låter man bli. Okay? Men vet man att man kan kontrollera sig, så är det tillåtet att pussas, kramas och smeka. Nej. Och nej. En annan fråga som nästan hör lite till. Författaren säger att Sa'im yusbihu junuben, kapitlet, att den som fastar påbörjar sin fasta i det stora orena tillståndet. Ni vet, en person, det finns två orena tillstånd. Det första, när man går på toa och sånt, man behöver göra vudu, eller hur? Det andra stora orena tillståndet är om en person får utlösning. Man eller kvinna, eller har umgänge, eller kvinnan blir ren från hennes period. Då är man junub. Då är man i det stora orena tillståndet. Då måste man duscha hela kroppen. Och ni vet ju att när man fastar så får man inte ha umgänge. Eller hur? Men vad händer då om du hamnar i detta orena tillstånd innan fajr? Låt oss säga att fajr är klockan 2 och en person blir junub klockan 1:45 och sen käkar han frukost. Han säger, jag hinner inte duscha nu, jag käkar frukost. Och sen fajr går in och då måste han duscha. Kan han fasta den dagen? Eller måste han ta igen den dagen? Han kan fasta. Nej. Och samma sak med kvinna som blir ren från hennes period, även om det är en minut innan fajr. Hon hinner inte duscha. Då kan hon duscha efter fajr. Eller hon måste duscha. Och fasta den dagen. Hänger ni med? Så att den korrekta åsikten är inshallah ta'ala att det är tillåtet att påbörja sin fasta i ett sånt här tillstånd. Men inte att hamna i ett sånt här tillstånd under fastan. Det får man inte göra. Men att då påbörja fastan i detta tillstånd är tillåtet. Som det har nämnts från Aisha radiyallahu anha och Salama, som författaren här citerar, att profeten a.s.w. brukade, yani morgonen kom in på honom då han var junub, från jima', yani från umgänge, inte från en våt dröm, under ramadan, och sen så fastade han den dagen, vilket då bevisar att det är tillåtet. Okej? Och samma sak, en fråga som kan komma också här: vad händer om en person får en våt dröm under ramadan? Han går och lägger sig 12 på dagen och han får en våt dröm. Ja, det är oavsiktligt. Bryts hans fasta? Nej, den bryts inte. Utan han duschar och fortsätter sin fasta. Nästa kapitel är soningen av den som har umgänge under dagen i ramadan. Fastan bryts av att äta, dricka och att ha sexuellt umgänge. Eller att orsaka att man får utlösning. Men den värsta saken som bryter fastan, eller grövsta, är sexuellt umgänge. Då bryts fastan och man måste sona med det som kallas för den grova soningen. Al-kafaratul mughallada. Inte bara att du tar igen dagen, utan här måste du sona genom ett, att fria en slav, vilket inte finns idag. Eller fasta 60 dagar i sträck efter ramadan. 60 dagar i sträck. Första dagen efter Eid ska du fasta 60 dagar i sträck. Kan du inte det på grund av sjukdom, så måste du mata 60 fattiga. Och han nämnde där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att en man kom till profeten alayhi wasallam och han sa, ja Rasulullah, jag har gått under, halakt, jag är förkrossad. Och då så sa profeten alayhi wasallam, vad är det som har fått dig att gå under? Och då så sa mannen, jag var med min fru under ramadan, eller på dagen. Och då så sa profeten a.s.w. kan du fria en slav? Mannen säger nej, kan inte. Så han var fattig. Och då så sa han, kan du fasta 2 månader i rad? Mannen sa nej. Han sa, kan du då mata 60 fattiga? Mannen säger nej. Och då så sa han, ijlis, sätt dig. Så mannen satte sig. Och då kommer man till profeten a.s.w. med en stor korg med dadlar. Och då så sa profeten Alisam, ta korgen och ge den i sadaka. Yani mata 60 fattiga med de här dadlarna som du får av mig. Yani sadaka. Och då så säger mannen, Men det finns ingen i Medina mellan de här två bergen, alltså hela stan, som är fattigare än mig. Alltså vem ska jag ge till? Jag är den som är fattigast av alla. Och då så skrattade profeten alaihissalam, och han, tills man kunde se hans hörntänder. Och så sa han: ta dadlarna och mata din familj. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Nej, men det bevisar denna viktiga fråga och de här stegen man måste gå om en person skulle ha fallit in i den här synden. Att han måste då sona med det som då blir först, att fasta 2 månader i sträck. Och kan man inte på grund av sjukdom, så måste man då mata 60 fattiga. Och det korrekta enligt majoriteten av de lärda är att man måste följa de här stegen. Du kan inte hoppa över och bara se mig, jag matar 60 fattiga för att fasta. Nej, kan du fasta måste du fasta. Så att man ska akta sig för det här. Och så handlar folk ibland, det var någon som frågade mig häromdagen, han sa: men vi gifte oss, jag vet inte vad. Och sen flera dagar i Ramadan bröt man fasta på det här sättet. Varenda dag gånger 60 dagar. Ja, yani, en dag 60 dagar, 2 dagar 120 dagar fasta, 3 dagar 180 dagar fasta. Så och därför vissa lärde sig att man kanske inte ska gifta sig i Ramadan. Ja, det blir lite så som han alla, man måste kontrollera sig och inte falla in i det här. Okej? Men sen självklart om en person är ursäktad, personen är resande med sin fru, då får han ju bryta fasta på grund av det. Så skulle han ha umgänge på resande fot, är det okej. Eller båda är sjuka till exempel. Eller båda behöver inte fasta på grund av någon anledning. Då är det en annan femma. Men vi talar här om 2 personer som är bofasta och måste fasta. Och bryter fastan, då måste de sona med denna grova soning då. Sista hadithen för idag, sista kapitlet. Författaren säger: den som äter av glömska. Och nämner där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten alaihissalam sa: om någon av er av glömska äter eller dricker, så ska han fullborda sin fasta, för det var Allah som gav honom mat och dryck. Ja. Och det här kan hända, vi människor är glömska, och det sägs att vi därför heter insan från en isyan. Vi är benägna att glömma, eller hur? Människan är glömska av sig. Och det ligger då i vår natur. Och alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala straffar oss inte för det vi gör av glömska. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah säger: håll oss inte till svar om vi gör någonting av glömska eller misstag. Alhamdulillah, har ingen syn på det. Men då kommer frågan: en person som då under Ramadan går in i köket eller någonting och tar ett glas vatten på dagen, och så subhanallah, jag glömde. Ska han fortsätta fasta eller ska han ta igen den dagen? Fortsätta fasta. Ska han ta igen dagen? Nej. Alhamdulillah, han är förlåten. För det var Allah som gav honom mat och dryck. En fråga. Du nu går in i köket, börjar käka, och så kommer du på det. Får du svälja det du har i munnen eller måste du spotta ut det? Ja? Måste spotta ut det. Får inte svälja det. Okej? Men det som du har svalt, kallat, det är lugnt. Eller det som är här i halsen, typ, det är inget problem. Men det som du har i munnen får du spotta ut. En annan fråga som de nära talar om: om du ser någon annan äta eller dricka i Ramadan, och du vet att personen ska fasta, du vet att han äter eller dricker av misstag, han är inte sjuk eller resande eller någonting, du ser din kompis dricka en flaska vatten, ska du påminna honom om att han är fastande? Eller ska du säga: men det är Allah som ger honom mat och dryck, jag ska inte påminna honom? Ja? Ska man påminna? Nej, man ska påminna. Varför? För att han får inte äta och dricka. Det är haram. Och när man ser något fel så ska man påminna personen. Okej? Okay? Nej. Men handlade, det brukar inte ske. Men om det sker, man råkar äta eller dricka av misstag, så är ingen skada skedd. Nej. Och vi avrundar därför idag och kan ta lite frågor om det finns några sådana, inshallah ta'ala. Och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.